Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö på 91,4 MHz som sänder. Jag heter Leif Bratt och ska alldeles strax börja samtala med Jonathan Lehmann från organisationen Expo. Orsaken till samtalet är att vi under det senaste halvåret inom den politiska sfären i alla fall i Tyresö har haft en debatt som delvis har sin grund i tolkningen av begreppet antisemitism. Du har ju blivit inbjuden av kommunledningen i Tyresö för att tala om vad antisemitism är för något. Till den träffen var bara politiskt förtroendevalda inbjudna. Men begreppet är också lite luddigt för mig och jag tror även för andra. Så jag kände att ett klargörande skulle underlätta för framtida diskussioner. Men du kan väl tala om själv vem du är och berätta om din roll på Expo.
Ja, jag heter alltså Jonathan Lehmann och jag... Från Täby är jag. Och jag har jobbat på Expo sedan 2009, först ideellt. Sen så började jag jobba med vår utbildningsverksamhet också. Först jobbade jag där med tidningen, med granskning, med research och skriva texter. Och sen blev det allt med att jag började jobba med utbildning, med vår utbildningsverksamhet också. Vet du, föreläste på med studiematerial och annat och så. Så det är väl min utveckling lite grann på Expo. Anledningen till att jag är så intresserad av de här frågorna, det är väl, det kommer av att jag har ställts inför, alltså både intolerans och rasism mot mig, men också fördomar och så, och intolerans och rasism mot andra.
Kan du då bara, ja, förlåt, kan du då bara lite kort säga, vad är Expo?
Ja, det ska jag börja med. Ja. Expo är alltså en antirasistisk stiftelse. Det började som en tidning 1995 för att granska. Det var en tid då nazismen tog sig ganska mycket utrymme på gator och torg. Vi hade banker som rånades, vi hade människor som misshandlades, vi hade också tre människor som dödades.
Det är kanske detaljer här. Expo och, ja. Det är en antirasistisk organisation.
Ja.
Det får räcka där. Vi har bara en halvtimme
på okay. Oss. Expo är en antirasistisk organisation. Och vi bevakar rasism. Olika typer av intolerans. När man klumpar ihop och skuldbelägger en kategori av människor. Man sprider olika konspirationsteorier och beskriver en grupp av människor eller vissa grupper av människor som skadliga och farliga för samhället, någon minoriteter till exempel. Det är just den här typen av tänkande som vi ser som problematisk och som vi då reagerar mot ute i samhället på olika sätt. Genom tidning och genom att bevaka, genom att göra rapporter, genom att
nu
ha utbildningar.
Nu börjar du bli förlåt.
Ja, visst. Ja.
Men vi ska ha bara en halvtimme på oss och du får tänka på det så vi kommer igenom
absolut,
det här.
Absolut.
Vi ska ju tala om begreppet antisemit. Och då vill jag först göra ett eget klarläggande. Jag är inte kunnig på området. Jag vill ha det här samtalet för att bli lite klokare. Och kanske några lyssnare också som delar min okunnighet. Så att jag tror kanske att du upplever vissa av mina frågor är fördomsfulla eller intoleranta. Men det är den, min intolerans och min fördomsfullhet vi ska minska på genom det här samtalet. Så du får inte bli arg på mig. Utan jag är den nyfikne och som kanske då har... på grund av min uppfostran fått lite konstiga idéer i huvudet. Så det får du leva med, så att säga.
Det är precis så här jag tycker man ska kunna diskutera de här frågorna.
Ja.
Så det är jättebra.
Bra.
Jag ser fram emot.
Jag började då så här för att ha någonting på benen när jag träffade dig. På en webbsida som heter synonymer.se stod som exempel på synonymer till antisemit, judehatare och judefiende. Och då blev det för mig... Hur definierar man jude? Vem är det jag hatar när jag är judehatare?
Det är ju den, när man är judehatare, då kan det ju vara den som man då pekar ut som jude. Till exempel så finns det många exempel på personer som har pekats ut och pekas ut som judar trots att de inte är det, men de är föremål för judehat. Det finns sådana exempel också. Så det bestämmer ju egentligen, alltså vem som är jude i verkligheten, det bestämmer ju människor som definierar sig själva. Alltså man får ju själv definiera vem man är, men det vanliga är ju att jude är den som har en judisk mor, som föds som en judisk mor, eller som konverterar till, som byter religion till judendomen. Det är det vanliga. Men antisemiter, de brukar inte ofta ta hänsyn till hur människor beskriver sig själva. Utan antisemiter, judahatare kan till exempel bestämma att någon är jude på grund av hur dennes namn låter eller på grund av dennes
utseende.
Men vi går
inte på detalj, utan rent allmänt, en jude i de allra flesta fall, den som är född av en judisk mor eller har konverterat till den judiska trosbekännelsen, alltså judendom.
Mm.
Ja, sen finns det några på ytterkanten om vi så säger, men i huvudsak är det dem.
Mm.
Så man på något sätt har nedsättande omdömen om, eller förmedlar nedsättande omdömen om kollektivt så att säga.
Mm.
Då kan man bli stämplad som antisemit eller då judehatare.
Ja, men hat är ju också ett starkt ord. Och precis som du var inne på innan, precis som om man till exempel tycker att ja, men de här, om man kanske har en syn på män och kvinnor som är lite intolerant mot kvinnor, betyder det att man hatar kvinnor?
Nej, men
man
kan jag vet.
Jag vill bara beskriva. Ja. Jag vill bara få beskriva att samma sak också när det gäller alltså hat är ett väldigt starkt ord. Det beskriver kanske det mer extrema. Men vi kan ha fördomar om olika grupper utan att vi hatar dem. Vi kan hysa olika negativa bilder av en grupp och tänka att nej, men en sån där vill jag inte ha som granne, utan att man hatar den gruppen. Och därför tycker jag ibland att ordet hat kan skymma sikten. Det viktiga är att man kan prata om olika fördomar om olika grupper så man kan bearbeta dem. Det är viktigt.
Ja,
så att alla som har antisemitiska fördomar är inte antisemiter med nödvändighet, utan det förutsätter ju att man är mer starkt fientlig till människor.
Ja, men det är ju någon som ger etiketten på en annan människa som har uttalat sig då nedsättande, säger jag då, om någon företeelse. Och så finns den här synonymerna.
Mm.
Judehat eller judefientlig. Men om det är så folk upplever ordet, då kanske det är bra att ha något skala med ord att använda istället för att man har det här väldigt kraftfulla ordet om allting då som är. Man har, ja, det blir alltså. Jag tycker ju att om jag skulle bli kallad judehatare, eller det, om ordet antisemit nu upplevs som betydelsen judehatare, jag skulle känna det som ärekränkande.
Mm. Men det gäller att skilja på två saker här. Om du säger till exempel judarna styr världen, då skulle jag säga att det du säger är antisemitiskt.
Ja.
Förstår du? Jag skulle säga att det du säger är antisemitiskt. Och det är det jag menar. Det intressanta här är inte att säga, sätta etikett på människor. Du är antisemit eller du är det. Utan det viktiga är att kunna diskutera det här du sa. Det här som du gav uttryck för. Om du nu skulle ha gjort det. Det är antisemitiskt. Och det kan vi prata om. Och det betyder också att då kan man ju också se det här som något problematiskt och ta avstånd från det. Så att jag är egentligen inte intresserad av att säga att någon är antisemit.
Okay.
Jag är intresserad av att säga att någon sprider antisemitiska idéer. Eller att det där är en typisk antisemitisk fördom. Den kan vi prata om. Den är viktig att motverka. Den har visat sig vara farlig i historien.
Då fortsatte jag min resa i den här världen. Och då hittade jag en krönika som du skrev i Medievärlden 2010. Och då hittade jag din definition, jag får säga. Du får korrigera mig. Om vad som är antisemitism. Och där säger du bland annat, och då citerar jag: antisemitism skiljer sig genom de fantasier om judars makt och manipulationer som utgör själva kärnan. Judar anklagas för att dominera och enligt en föregivet judisk agenda styra eller manipulera världspolitiken, finansvärlden och inte minst medierna. Så man förmedlar den åsikten, då är det antisemitiskt.
Ja, den uppfattningen, de uppfattningarna är antisemitiska, ja.
Ja. Men om jag då säger staten Israel försöker dominera världspolitiken, vad händer då?
Ja,
då är det inte de individerna jag anklagar för någonting.
Nej, men det man kan se är, ja, det beror på, alltså om du kritiserar Israel precis som vilken annan stat som helst, till exempel om du säger att ja, men Israel skulle kunna kritiseras precis som Ryssland eller USA eller vilket land som helst, så man kan ha synpunkter på deras politik, man kan kritisera Israel för ockupationen av Västbanken, man kan kritisera Israel för krig i Gaza, man kan kritisera Israel för mycket. Och det är inget konstigt, och det är viktigt att man kan göra det, och det är inte antisemitiskt, utan det är just när det är de här idéerna, de här bilderna, de här teorierna om att judar står i centrum för allting som är fel i världen. Det är liksom det som är det antisemitiska tankesättet.
Ja. Så om jag håller mig till staten Israel, då får jag nästan framföra vilken åsikt som helst.
Ja, och det sker också, menar
jag. Jo, men jag bara, vi ska försöka förklara.
Ja, jag vill bara påminna, för ibland säger folk så här att, ja, men man får inte kritisera Israel utan att bli anklagad för antisemit. Men det är så konstigt, menar jag, därför att hela tiden i tidningar, från vänster till höger och så, så kan man se, och det finns från olika människorättsorganisationer och från svenska liksom, utrikesdepartementet och alla möjliga som kritiserar Israel hela tiden. Och det är jätteviktigt att Israel kan kritiseras. Och det är inget antisemitiskt i det. Men det här påståendet ibland om att man inte kan kritisera Israel utan att bli kallad för antisemit, det menar jag är felaktigt. Därför att när jag stöter på det, då brukar jag säga så här, jaha, men ge ett exempel då. Ja, och så men, är det svårt för dem att göra det oftast.
Vi ska koncentrera oss på sortera upp begreppen.
Yes.
Om det är alltså så då, ursäkta, jag måste bara få in det i huvudet. Det är alltså när man generellt anklagar individer, judar, för de här nedsättande omdömena, eller vad man nu ska kalla det för, om dominans och manipulation och så vidare, då är man antisemit. Men tar man och kritiserar staten, då det får man så att säga göra. Ja, ja eller nej?
Ja, du kan kritisera staten.
Ja.
Men om du säger att Israel styr världsekonomin istället för judarna styr världsekonomin, då kan man ifrågasätta om det inte där finns en antisemitism också. Att man inte bara har bytt ut judar mot Israel i det läget. Om man säger Israel...
Men vem avgör då det? Alltså man måste, du, ena stunden säger att man får kritisera staten. Mm. Men man kan också lägga in i att man har bara bytt ut orden. Mm. Men alltså, hur ska jag då veta vad jag får säga? För jag vill inte bli kallad antisemit.
Ja, men jag tror så här. Om du kritiserar Israel precis som en annat land. Om du säger att... Om du kritiserar Israel precis som ett annat land så är det inte någon risk för detta.
Nej.
Men vad man kan se ibland till exempel, det är att folk bara har tagit och bytt ut till exempel sionism.
Vi ska komma till det.
Ja, precis. Men de har tagit bara, och i och med att efter andra världskriget så har det blivit fult att vara öppet liksom judefientlig. Och då har man börjat använda massa olika ord istället för. Globalister säger någon, transnationella säger någon och så vidare.
Ja.
Och då menar jag att då måste man kunna känna igen att det är antisemitiskt även om någon inte använder ordet jude.
Men vem är domare i den här frågan då?
Ja, alltså domare, jag ser inte som, alltså man har ju rätt att hysa antisemitiska uppfattningar om man vill, så det är ingen som domare, men det som är ju att, vad finns det för grund i verkligheten för detta? Är det så att Israel styr världsekonomin? Nej, det är inte så att Israel styr världsekonomin. Däremot så är det så att idén om att judarna styr världsekonomin är en klassisk antisemitisk konspirationsteori.
Ja, men nu kommer du in på det. Jag försöker sortera ut begreppet så behöver, man vet vad man får göra.
Vad man måste göra är att ha kunskap om hur det verkligen befinner sig. Man måste ha lite kunskap om hur det ser ut i verkligheten för att också kunna veta vad som är antisemitiskt och inte. Det går inte att säga helt och hållet som en mall så här... det här är liksom antisemitiskt, det här är inte antisemitiskt. Utan man måste kunna känna igen den antisemitiska tankestrukturen. Att alla judar hör ihop i en plan för att dominera. Att det finns en judisk dunkel agenda som judarna delar över hela världen till exempel. Den brukar finnas där i massa olika varianter i olika tider och med olika ord. Och då är det viktigt att kunna se det även om orden har bytts ut. Och då är det ofta makten över media, makten över ekonomin och så vidare som finns där. Och då är
ja, men nu upprepar du. Vi får försöka koncentrera på, vi ska sortera ut begreppen. Ta inte sveva ut så här, för då kommer vi ingen vart. Nu får du inte ta det här som antisemitiskt. Mm. Men jag såg ett inslag, det är säkert 5-6 år sedan, för just den här då, situationen på Västbanken.
Mm.
Och naturligtvis media, som du säger, har sin agenda för att göra drama av allting. Men där intervjuar man en man, nu, inte fördomsfullt, men i alla fall, han måste nästan ha varit jude, för han hade korkskruvar så här vid björnen. Och så pratar man om den här då, som några anser, ockupationen av Västbanken.
Det är en ockupation.
Ja, men då säger han så här, som jag upplever som jude.
Mm.
Vi är det utvalda folket.
Mm.
Det är klart att jag, vadå? Gud älskar alla.
Mm.
På vilket sätt kan han stå i tv och säga, vi är det utvalda folket? Det är klart att det skapar lite frågetecken i huvudet.
Mm. Det finns kristna som har en syn på icke-kristna, att det är de kristna som är så att säga Guds utvalda och så vidare, som har en syn på människor som att icke-kristna är liksom lägre stående. Och sen finns det judar som tolkar det här med utvaldhet som att man är att man är för mer och bättre än andra människor. Det finns enskilda judar som gör det, absolut. Det finns absolut. Det finns som en intolerans och en rasism hos judar också.
Ja.
Kan det finnas, men det är hos vissa. Och det är säkert hos den här personen som du såg där från Västbanken. Det är en sån som tolkar det här med utvaldhet på det sättet. Men det vanliga är hur judar ser på det här med utvaldhet. Det är snarare att man i att man tidigare var utvald då som någon sorts länk, som en kommunikation mellan då Gud och... Så det handlar mer om ett ansvar att bära, inte att man skulle vara för mer än andra. Och det här är liknande idéer, finns i andra religioner också, inom islam, inom kristendomen och så vidare. Att man så att säga bär det, så att säga, Guds budskap ändå. Så det är egentligen...
Det handlar väl, alltså, som jag upplever då, kristendom och islam, så är det ju att man gör en annan tolkning om man har tre olika heliga böcker, men man tror på samma. Men jag kan ju inte se att det finns några budskap. Alltså man tycker att man tolkar Bibeln och Guds budskap.
Mm.
Men jag har ju aldrig hört en, nu vet jag inte vad man kallar dem, islamist eller muhammedan och en kristen, att vi är det utvalda folket.
Men man har, alltså det finns ju olika varianter av, nu jag måste bara säga en sak där, att islamist, det är ju en politisk islam.
Okay,
ja, så, bara påpeka det så ingen lyssnare missförstår. Alltså det finns ju en religiös intolerans ifrån muslimer och ifrån kristna också, vissa,
jo, men
inte från de allra flesta. Men ja, men jag ska säga då bara att då när det gäller då alltså man kanske inte använder just ordet utvald, men man säger till exempel att kristendomen ska spridas med svärdet och vi ska tvinga alla att omvända till och att man ser det som att vi kristna, vi är värda mer om en icke-kristen eller om en icke-muslim, till exempel för en muslim, befinner sig i en knipa, han är inte din broder eller hon är inte din syster, utan du ska hjälpa en muslim först. Alltså det finns inom alla religioner att man gör tolkningar att vi i min religion är för mer än andra. Det finns i alla religiösa grupper. Och då menar jag så här, att det är att peka på att det finns rasism bland judar är absolut inte antisemitisk. Det är tvärtom viktigt att kunna se att det finns även hos judar. Det finns intolerans och fördomar hos judar mot andra grupper och negativa bilder av icke-judar. Men att säga att alla judar tror att de är för mer än andra, att judarna generellt skulle tycka att de är överlägsna och mer värda än andra, då blir det antisemitiskt. Men det finns hos, det finns intolerans hos enskilda judar, och det är inte antisemitiskt att peka ut. Men att dra alla judar över en kam och säga att de hatar och att de är negativa till icke-judar, då blir det antisemitiskt.
Om man då får, det är en larvig jämförelse, men alltså, vi har ju då USA som kallas världspolis och sådana saker, men då är det nationen USA man hoppar på. För man blir ju inte Amerika-hatare för man säger att de då krigar i Irak och Afghanistan och andra länder, och Vietnam och alltihopa. Alltså är det någon motsvarande situation då? När man håller på med staten, så då blir man inte per automatik hatare av befolkningen. Eller under den tid då Sovjetunionen fanns och man försökte sprida den kommunistiska revolutionen, så vart man inte rysshatare för det.
Nej.
Får jag då vara lite larvig? Det är så här, vi har Norge-historier. De är i stort sett alltid nedsättande. Det kan ju vara en förtäckt rasism då, att berätta Norge-historier. Eller?
Ja, det är en jättebra fråga. Och det här menar jag att där spelar historien en roll i detta. Om till exempel norrmän hade förföljts och mördats med den här typen av Norgehistorier, om vi hade haft en kyrka som hade lärt oss att norrmännen, det är en negativ motsats till svenskarna eller sådär. Alltså att man fick lära sig hata norrmännen verkligen på riktigt, och att norrmän hade mördats som ett resultat av de här idéerna, då hade det varit väldigt problematiskt att berätta sådana här Norgehistorier. Det hade varit en helt annan situation. Det hade varit någonting som jag tror man hade reagerat väldigt starkt på då. I verkligheten nu, när det gäller de här då, en del judeskämt och sånt som sprids och sådär i sociala medier och på annat håll, så är det liksom, de här idéerna om judar har visat sig vara väldigt farliga, och därför menar jag att det blir mer kontroversiellt att sprida nedsättande omdömen om grupper som har fallit offer för. Alltså att säga till exempel nedsättande grejer om romer, om judar, om muslimer, om invandrare som grupp kan få mycket farligare konsekvenser än om man gör det mot någon, mot till exempel svenskar i allmänhet eller norrmän i allmänhet till exempel. Men det är ju lika problematiskt i sig, det är ju lika fel i sig att säga alla norrmän är si, alla svenskar är så, alla amerikaner är så. Men vissa typer av såna här generaliseringar om grupper har fått fruktansvärda följder. Och det är inte konstigt att det också påverkar vår syn på olika skämt kanske om de grupperna.
En fortsättning på det här då. Skottar är snåla.
Mm.
Men där finns det då ingen historia, så det kan man fortsätta skämta om.
Alltså jag tycker ju...
Nu får det inte bli så lång...
Mm, absolut. Nej, jag tycker man ska vara försiktig med såna där skämt ändå.
Ja.
Men jag kan inte se att det är samma sak.
Nej, ja,
det är det.
Okej, ja, okej. Jag måste reda ut mina frågetecken.
Det är svåra dina frågor. Jag
men då ska du försöka svara på de frågor jag ställer istället för att fara ut i hela uppsatsen. Ursäkta anklagelsen. I den här krönikan då så kommer vi in på förintelsen.
Mm.
Och för mig då, i min okunnighet, så är det alltså att diskutera omfattningen av förintelsen. Det är ju att diskutera ett historiskt skeende. Det har ju ingenting med judar i sig att göra. Alltså förintelsen som företeelse.
Mm.
Men den tycks också vara kopplad till antisemitism. Din kommentar till det. Alltså, om man ifrågasätter förintelsen mer eller mindre, vad heter det? Hur omfattande det var, då blir man också stämplad som antisemit, om jag förstår det hela rätt.
Så här, det här som har växt fram, den här rörelsen med förnekande av folkmordet, där man förnekar att det var ett industriellt, alltså att det var ett medvetet folkmord på judar under andra världskriget från Nazi-Tysklands sida. Det har ett särskilt syfte, för när de beskriver då de här förintelseförnekarna, så säger de att det här är gaskammarlögnen. De har hittat på att människor mördades i gaskammarna, som Robert Faurisson och andra såna här, som David Irving och andra, som hittar på det här, som sprider de här idéerna. De gör det med syftet att säga att judarna har lyckats få igenom den här lögnen, lura i hela världen att det här har ägt rum, genom att de styr över världen. De har byggt ett mäktig konstruktion som är förintelsen, och genom den så kan de styra vår värld med ekonomin, med media och med historieforskningen och allting. Så de har ett grepp över vår värld, och vi måste krossa deras makt. Och så, det är därför hela deras idé om att förintelsen är en lögn stannar inte där.
Ja, utan det var inte det som var min fråga.
Men det är därför jag menar att det blir antisemitiskt.
Ja, men det var inte det som var min fråga. Okay. Min fråga var omfattningen. Några kan säga så här nu då. Den allmänna uppfattningen. Mm. Och de här två exemplen, och det finns naturligtvis fler exempel du kan nämna. Då pratar de om någon som förnekar företeelsen i sig, att den har inte funnits.
Mm. Mm.
Okej. Okay. Men det finns ju folk också som kanske säger då, den allmänna uppfattningen är att det var 6 miljoner judar som gasades ihjäl, eller ja, arkebuserade, olika metoder för att och, ja, få bort dem.
Mm.
Men om någon då skulle säga, nej, det var bara 5.
Mm. Ja, men det var 5-6 miljoner.
Ja, men kan du säga 4? Ja, alltså, min poängen är, får man diskutera om, gjorde man 2 av judar, ja eller nej? Då har man inte förnekat förintelsen, men en del av den här processen gentemot judar. Självklart ska man inte göra 2 av människor. Men om någon ifrågasätter det, alltså får man ifrågasätta några företeelser i förintelsen? Eller är det tabu?
Alltså, ja, det får man. Och det har ifrågasatts. Det är det som är grejen. Historieforskningen har kommit utav att olika seriösa forskare har landat i lite olika siffror i olika perioder. Ja. Och det har funnits fullt med det. Men de här personerna som kallas för forskare av förintelseförnekare, de här förintelseförnekarna och andra som ljuger om andra världskriget och förintelsen, de är inte intresserade av den här diskussionen, och de deltar inte i det här om att hitta olika, alltså det har alltid förekommit olika uppfattningar i olika skeden, och det har inte varit antisemitiskt alls. Men syftet bakom det här förintelseförnekandet, det är något helt annat. Och många av de här som kallas för att de bara vill tillrättalägga någon felaktighet, nej, det är de inte intresserade av, utan de vill uppmärksamma olika detaljer och säga, ja men kolla här, här fanns det minsann inte en gaskammare, ja då fanns det minsann inte någon annanstans heller, och så vidare. Alltså att det handlar om att utnyttja olika detaljer för att så tvivel till, eller att förneka helheten.
Men för att göra det enkelt för lyssnare, kan man säga, man bör inte ifrågasätta några delar av den här beskrivningen av förintelsen, 5 eller 6 miljoner, men alltså
är man forskare så kan man,
ifrågasätta,
man kan ju ifrågasätta. Det testas ju olika hypoteser inom forskningen på massa olika sätt, och det är inget konstigt, och det sker hela tiden, och det är ingen som kallas för antisemit för det. Men det är så här det funkar inom intoleranta grupper. Det är samma sak, de som sprider hat och fördomar mot muslimer till exempel. För dem är det väldigt viktigt att hålla på att förfalska och förneka kring att människor mördades, att bosnienmuslimer mördades under inbördeskriget på 90-talet. Varför då? Jo, därför att de vill ge en negativ bild utav muslimerna och bosnienmuslimerna specifikt. Och då blir det nödvändigt att ljuga om historien och göra dem från offer till förövare i den situationen. Mm. Och det är samma mekanism bakom förintelseförnekandet, menar jag. Mm.
Du nämnde själv ordet sionist förut. Om man nu pratar om semit och jude och sionista. Först kort nu, bara 5 minuter kvar. Vad är en semit för något? Varför säger man antisemit? Mm.
Antisemit.
Och inte antijude eller så?
Det är faktiskt för att det var en judehatare själv som heter Wilhelm Marr som tyckte att judehatare lät så grovt och krast och som ville helt enkelt ha ett annat ord så att det skulle låta mer akademiskt. Mer som att man har läst en bok
det,
eller två.
Det är alltså så att säga, en förskönande synonym.
Det är ett sätt att försöka få judehat att se fint och akademiskt ut.
Okay.
Att kalla det för...
Då hoppar vi till nästa. Ja. Sionist.
Mm. Sionist är ju ett jättesvårt ord egentligen, så jag behöver en liten stund för att
förklara. Du var brett upp
det. Sionismen, ja, men det är så, du vet, det är frågor som inte som kräver mer än ett ja eller ett nej, va? Ja. Det är därför jag måste ta lite tid. Jag försöker så gott jag kan. Men sionism är ju den här rörelsen för ett judiskt, för en judisk nationalstat med Theodor Herzl, en rörelse från 1800-talet som realiseras när staten Israel bildas 1948. Och grejen är så här. Precis som man kan vara kritisk till andra statsbildningar och man kan vara kritisk till nationalism man kan vara kritisk till nationalstaten liksom, som så kan man också vara kritisk till Israel och till sionism, absolut, men det finns också
men nu förklarar du inte ordet utan du fladdrar ut det är svårt. Du måste hoppa för nu har vi bara 4 minuter kvar. Du skriver den här krönikan också. Lär känna de antijudiska kodorden. Vilka är det?
Ja, det finns massvis med olika. Ett är ju,
men de mest tydliga då?
Ja, det kan vara globalister, mäktiga intressen, sionisterna, kosmopoliter. Ja, det finns jättemånga olika varianter.
Så ordet kosmopolit är ett antijudiskt ord?
Kan vara. Behöver inte vara. Nej, inte egentligen. Men det används av antisemiter för att mena judar ibland. Alltså... Folk som sprider antisemitism använder ibland det som ett istället för ord för att de inte vill eller vågar skriva judar rakt ut. Men då måste man läsa texten och förstå av sammanhanget om det är judar som avses eller om det är andra. Så det är det jag menar. Man kan inte säga kosmopolit är lika med jude i varje läge. Men i något läge så kan det vara det.
Ja,
men... Nazister har till exempel använt det för att mena judar. Många gånger. Och globalist används av högerextremister och sånt där. Och de utvalda har också använts som judar i största allmänhet och så.
Ja. Det sista kan jag förstå, för det har jag då hört i min uppfostran.
Ja,
de där andra orden, de skulle jag ha väldigt svårt att koppla ihop med antisemitism.
Ja, men det handlar om att de finns i ett sammanhang där man pekar ut judar. Och sen så...
Men det blir någon slags cirkelresonemang det här. Att vissa människor som ni då definierar som antisemiter, de använder ord. Ja, då bara bekräfta det att de är antisemiter.
Nej.
Men om jag som inte har varit med i den här debatten, jag är ju så att säga oskuld om så.
Mm.
Om jag använder ordet, då är det okej.
Okay. Alltså, när man handlar om att man måste läsa en text och se i sitt sammanhang. Det är som all annan analys, så måste man läsa en text och se sammanhanget. Det är inte alls så att man ska jaga rätt på varenda användning av ordet kosmopolit. Men om det till exempel finns en text där någon räknar upp en massa namn på människor som är särskilt onda och ondskefulla och som står i centrum för allt som är fel i världen. Och så säger den sen till slut, ja, de här kosmopoliterna, de måste vi göra oss av med på något sätt. Och så är det alla de här namnen som har räknats upp är judisk klingande namn eller judiska namn. Då förstår man av sammanhanget att kosmopolit här betyder jude. Förstår jag menar?
Mm. Men då har man ju förstått, då spelar det väl ingen roll om man använder det ordet, för då har man ju förstått av texten att den här texten handlar om, då är det inte det här ordet som har någon betydelse. Varför kallar du då antijudiska kodord?
Ja, alltså därför att ibland så förstår inte personer ibland att det här uttrycket är, ja, det gäller att vara uppmärksam på när det här används istället för jude. Det är det jag menar. Det handlar inte om att man ska säga att kosmopolit, ja, det ordet får man inte använda därför att antisemiter använder sig av det, utan det handlar om att kunna se att de här namnen är judiskt klingande och kosmopolit i det här sammanhanget betyder jude, till exempel. Och det är just därför att det blivit fult att vara öppet judehatare efter andra världskriget. Och då blir det här att man smyger mer och använder många ersättningsord istället.
Okej. Okay. Vi hade lite mer att prata om, men vi har en halvtimme på oss. Vi får se om vi kan få en fortsättning på det här vid ett senare tillfälle. Eller om du känner att det är någonting som jag har glömt bort, så får du väl höra av det som vi borde ha fått upp på bordet. Men en bit på vägen har vi i alla fall kommit.
Absolut, och jag hoppas att dina lyssnare kan höra av sig, Tyresö-lyssnarna, och kanske uppkommer frågor hos dem, och så kanske de skickar in det, och då kanske jag kan komma tillbaka igen och så kan vi prata
eller
om de frågorna.
Till Expo.
Ja, eller till Expo. Men under alla omständigheter så kanske vi kan höras igen och fortsätta samtalet, det hoppas jag.
Då tackar jag dig, Jonathan Lehmann.
Tack så mycket, Leif.
Vi hörs en annan dag.
Det gör vi.
Hej då.
Hej.